Det finns en tid i Italiens historia före romarrikets expansion, när Rom ännu bara är några byar i träskmarkerna vid Tibern. Vid denna tid, 600-500-tal före Kristus, är det ett annat folk som dominerar Italien, etruskerna. De var ett annorlunda folk som talade ett främmande språk. De står vid den här tiden på höjden av sin makt och åtnjuter grannfolkens, inte minst romarnas, respekt och beundran. Ändå dröjer det inte mer än ett par århundraden innan det etruskiska väldet är försvunnet, slukat av det expanderande Rom. Vilka var då etruskerna? En gåtfull folkspillra från Europas gryning eller bara ett medelhavsfolk vid sidan av många andra? Kanske var de både och. Just bristen på skriftliga källor från etruskerna själva gör att mytbildningen kring dem alltid varit stark. Charlotte Scheffer, docent i antikens kultur och samhällsliv i Stockholms universitet, förklarar varför man idag bland forskarna vänder sig mot bilden av etruskerna som ett särskilt gåtfullt folk.
Därför att det är en, på sätt och vis en falsk bild. De är inte gåtfulla än något annat folk i samma situation där vi inte har några skrifter kvar i stort sett. Eller, vi vet väldigt lite om andra folk heller, var de kommer ifrån eller vad de, om de inte har lämnat efter sig så mycket litteratur som greker och romare har gjort eller andra folk som vi har litteratur ifrån.
Ändå finns det åtminstone en stor fråga kring etruskerna som framstår som ganska märklig. Deras språk. Etruskiskan, som vi känner den via ett stort antal inskrifter, är inte släkt med något annat språk. Man lånade visserligen alfabetet från grekerna, men språket i sig liknar varken grekiska eller italienska. Etruskiskan tillhör överhuvudtaget inte den indoeuropeiska språkfamiljen, vilket de flesta språken i Europa gör. Andra försök att hitta likheter med främmande språk som albanska eller baskiska har inte heller lyckats. Etruskiskan är ett unikt språk och det lockar naturligtvis till spekulation om folkets härkomst.
Vad man försöker förklara det här med, det finns en enda inskrift på, från Lemnos, alltså nu Egeiska havet, som är lite grann lik etruskiska och det är det enda som har någon som helst likhet. Och det förklarar man, skulle man kunna förklara med att språk av etruskernas typ har funnits över större delen av Medelhavet men har plånats ut av de senare invandrade indoeuropeerna. Och det skulle också kunna förklara varför etruskerna finns på västkusten i Italien. Därför att indoeuropeerna kom, tror man, från norr eller nordöst över Adriatiska havet. Och så pressade de ihop etruskerna så småningom så att de fanns liksom i en liten enklav på västkusten. Och det är väl inte helt omöjligt att det kan ha skett på det sättet. Så att det alltså har funnits mycket större ytor förut. Men att det här är liksom precis som baskerna i Spanien som också är en sån här liten folkspillra som inte hör ihop med någon annan.
Går det då att säga något mer om etruskernas ursprung? Var kom de ifrån?
Det finns ju redan i antiken två teorier om det här. Den ena är då framförd av den grekiska historieskrivaren Herodotos som levde på 400-talet före Kristus. Och han säger i ett helt annat sammanhang att etruskerna kom från Lydien, säger han bara. Det är bara så, de har vandrat ut därifrån. Och sen finns det då en annan historieförfattare, också en grek, som levde ungefär vid Kristi födelse. Och han säger att han har undersökt det här och han anser att etruskerna är autoktona, som det säger, det vill säga att de kommer ifrån Italien självt. Och då ska man veta om att den här mannen var väldigt, han ville gärna flattera romarna, ska vi säga då. Romarna ansåg han då vara greker till ursprunget, för det var det finaste som fanns då. Och det måste ju betyda att etruskerna kom någon annanstans ifrån, det vill säga att de var infödda i Italien.
Moderna forskare har velat få bort fixeringen vid etruskernas ursprung. Den etruskiska kulturen som vi känner den uppstår i Italien och det är där den utvecklas i mötet med andra folk.
Kulturen har naturligtvis fått inspiration från många håll. Och var själva folket, människomassan så att säga, kommer ifrån, det spelar ju egentligen inte så stor roll. Och till det kan man ju också säga att det finns inga spår av någon invandring. Det finns inga spår av invandring i Italien, vare sig sent eller tidigt så att säga, utan det löper utan någon större inbrott av någonting. Och det finns inte heller någonting som är likt etruskerna på något annat håll som man kan säga att titta där, här likt, det måste komma därifrån. Utan allt tyder på att de har utvecklats ur den tidigare järnålderskulturen i Italien.
Det är runt år 700 före Kristus som den etruskiska kulturen blir synlig i det arkeologiska materialet. Livet i Etrurien, ungefär motsvarande dagens Toscana, norr om Rom, ändrar vid den här tiden karaktär. Den tidigare ganska primitiva järnålderskulturen Villa Nova ersätts av något betydligt mer avancerat.
Skillnaden kommer ju då under 700-talet när de kommer i kontakt med handelsmän från Grekland och Fenikien. Förmodligen så är grekerna ute och reser redan i slutet av 800-talet och 775 ungefär så har vi den första permanenta bosättningen som är på Ischia i Neapelgolfen. Och den är, vad vi kan förstå, helt inriktad på Etrurien därför att man lägger den här, man åker förbi jättebra jordbruksmark på Sicilien och Syditalien och så åker man ända upp till så långt man kan innan man är inne på etruskiskt område och där lägger man alltså en liten handelskoloni för att kunna handla med etruskerna. Och det här får naturligtvis med sig stora förändringar i den här världen som vi då tror är etrusker men som vi inte kan kalla etrusker riktigt ännu då. Men folk som lever på Villanova, i Villanova-kultur, de får plötsligt lyxföremål. Vi ser att vissa blir plötsligt rikare än andra i samhället naturligtvis. Och det sker alltså en stratifiering i samhället under den här tiden. Som blir, gravarna, många gravar blir rikare och andra blir kanske fattigare då. Vi ser en förändring som har att göra med det här inflytandet utifrån. Rikedomen som kommer genom att de har framförallt metaller då som grekerna vill åt. I gengäld så gav de ju då alltså lyxföremål, guld, orientaliska föremål då ofta. Strutsägg och såna här lyxvaror som då naturligtvis var statussymboler för etruskernas hövdingar.
Så framträdde plötsligt en rikare etruskisk kultur under inflytande österifrån. En så enkel sak som drejskivan, också hämtad från grekerna, förbättrar etruskernas keramik. Byarna växer till stadssamhällen. Också gravkulturen visar tydliga förändringar.
Tidigare så begrav man ju alltså i sin lilla askugna där och stoppar ner och det är massor med små gravar som alla ser ungefär likadana ut och med några små fynd i varje. Och det här ändrar sig ju också. Och i samband med det här på något mystiskt vis så ändrar sig då också. Man överger det här att bränna sina döda och börja begrava dem med det som vi kallar inhumation. Det vill säga att man bränner inte sina döda utan man lägger dem i gravar. Och då fordrar det en annan typ av grav. Så vi får alltså gravkamrare som är antingen byggda eller huggna ut ur klippan. Och det blir alltså mycket större gravar och de måste ju också då behandlas inuti och så småningom så växer alltså fram all möjlig dekoration av gravarna inuti. Och det här är en utveckling som kommer här då i slutet av framförallt under 600-talet så får vi såna här väldigt rika första gravar.
Och vad skulle då orsaken till det vara?
Ja, förr så ville man ju då tro att det var det här folket från Orienten som hade kommit med den nya gravseden och alla sina orientaliska föremål. Men det tror man alltså inte, utan man tror helt enkelt att det är så att de blev rika på den här handeln. Och det växte fram en härskarklass och de måste ju manifestera sig då. Det gör man ju i antiken framförallt genom sina gravar.
I tusental finner man de stora kammargravarna över hela Etrurien. Vad tänkte då etrusken om livet efter detta?
Ja, de tror ju uppenbarligen på att man ska fortsätta existera efteråt då. Men hur länge och var, det kan man ju fråga sig. Det är ju inte så som egyptierna till exempel, att man tror att kroppen ska leva för evigt och att man balsamerade de döda eller så. Det gjorde man alltså inte. Och det är inte säkert att det här som man satte med i graven att det skulle räcka all oändlighet. Vi vet inte om de tänkte sig att de skulle leva kvar i graven eller om det var tänkt att de skulle ha det här tills de var liksom redo att resa någon annanstans. Det här vet vi inte och det är också något som är väldigt omdiskuterat.
Etruskernas gravmålningar visar länge en lycklig värld. Dans, jakt, måltider. Ofta avbildas den så kallade banketten. En man och en kvinna ligger till bords och låter sig serveras vin. En sed som också hämtats från grekerna.
Vinet ingår ju, vad vi kan förstå, också i den här härskarbilden. Det, som etruskerna framställer sig sen när de börjar måla så är det ju då härskarparet, då, mannen och kvinnan, alltså klanens överhuvud. Och de framställer sig då i banketten som är den största statussymbolen av alla. Och man ska ha dels avbilda sig i bankett och så ska man då ha vinservisen och så. Det är alltså en viktig statussymbol.
Att kvinnorna deltar i banketten hos etruskerna visar att kvinnans ställning var annorlunda än hos greker och romare. Hos dem var det bara männen som höll bankett, vilket också ledde till en del nedsättande omdömen om de etruskiska kvinnorna. I gravskrifter över avlidna etrusker nämns ibland också moderns namn vid sidan av faderns, vilket också skiljer sig från bruket hos greker och romare.
Vad man får i alla fall i de här då tidiga gravarna där kvinnor får vara med, så får man väl en känsla av att de sågs. De behövde inte liksom gömmas undan, eller utan de fick vara med i alla fall. Och redan det är ju ett mycket större frihet och mera respekt, kan man väl säga, än vad man ser hos grekerna till exempel.
En intressant detalj i sammanhanget är att det etruskiska språket inte tycks skilja mellan man och kvinna. Människa, man eller kvinna, kallades helt enkelt an. Etruskiskan saknar också genus, alltså bruket att dela in substantiv i maskuliner, femininer och neutraler. Det finns bara ett genus. Hur vet vi då det? Etruskiskan skrev som sagt med ett alfabet mycket likt det grekiska. Därför kan man ofta bokstavera skriften utan att veta vad den betyder. Genom att jämföra olika inskrifter har man också kunnat upprätta ett litet ordförråd. Det räcker för att tolka en del enkla gravskrifter, även om språket i sin helhet är ganska outforskat. Så här kan en enkel inskrift låta. Partunus vel velturus chattelnalk ramtas clan avils lupo, och så 28 med romerska siffror. I översättning, vel partunus velturs och chattelnej ramtas son dog vid 28 år. Under 600- och 500-talet expanderar etruskerna. Deras nya rikedom gör dem mäktiga och man besätter nya landområden. Norrut i Pådalen och söderut i Kampanien. Kanske har etruskerna övertagit grekernas hoplitarméer, som i långa led av stridsmän blev en effektiv krigsmaskin. Även till havs blir etruskerna en maktfaktor. Grekiska källor kallar dem rätt och slätt för sjörövare. Etrurien är dock aldrig ett enat rike med en härskare. Det är som de flesta medelhavskulturer vid den här tiden ett område av stadsstater. Byar som växer till städer under en allt mer utvecklad handel. Städer som Tarquinia, Veii och Cerveteri blir viktiga centra. Runt år 600 regerar etrusker också i en liten stad som egentligen ligger på latinskt område, Rom. Stadens läge vid Tiben gör den mycket viktig för etruskernas handel. Flera etruskiska kungar härskar i Rom. Vid denna tid är den etruskiska kulturen den romerska vida överlägsen, och romarna hämtar också mycket av det som senare blir romerska seder från etruskerna. Kanske är en så romersk sed som gladiatorspel ursprungligen etruskisk.
Man vet att romarna lärde sig av etruskerna. De införde hästkapplöpningen från Etrurien till exempel, och skådespel kommer också från Etrurien, och då tror man gärna att det här med gladiatorer också kommer därifrån, för de var ju så grymma och blodtörstiga. Men det är inte alldeles säkert att det är så.
Romarna hyser också stor respekt för etruskernas kunnande om religiösa ting. Förutom språket är just religionen något utmärkande för etruskerna. Religionen tycks genomsyra hela deras kultur.
De lever ju hela tiden tittar på tecken från gudarna, blixtar, fåglars flykt, de tittar in i älver, de är hela tiden, allting är förutsagt, allting är styrt uppifrån, och man måste hela tiden vara uppmärksam på tecken från gudarna, hur det ska gå, hur man ska sköta sig. Och det var ju så att romarna till och med kallade in etrusker när det var, jag menar, när det gällde något särskilt viktigt, så kallade man alltså på etruskiska teckentydare, därför att de hade närmare kontakt med gudarna. Dels kunde ju guden visa sig då med blixtnedslag till exempel, men sen kunde man alltså också medvetet söka gudens vilja då genom att till exempel släppa ut fåglar och se om de flög hit eller dit, eller gå och ställa sig på någon kull och se när nästa fågel passerade, eller offra och titta in älvorna då hur de såg ut. Och det finns ju också bevarade såna här, det finns en lever som är väldigt berömd, där man då har skrivit in precis var man ska titta då. Om det är den guden så är det den biten av levern, eller den biten av levern, om det då såg konstigt ut eller om det var något underligt. Och då kunde man förstå att den guden skulle bli arg på något vis eller behövde särskilt försonas.
På 500-talet före Kristus är etruskernas blomstringsperiod, såväl politiskt som kulturellt. Den etruskiska kulturen finner nu sina mest utvecklade former i en kombination av inhemsk tradition och impulser utifrån.
De sög ju upp det som de ville ha av den grekiska konsten. De undrar säkert grekisk konst. Men sen väljer de då vilka motiv de vill ta upp och vilka, vad som passar in i deras egen kultur. Och de formar också om den grekiska stilen så att den får en etruskisk prägel. Det blir alltså, man kan ju lätt skilja på något grekiskt och något etruskiskt. Det är inte särskilt svårt. Det är ju därför att etruskerna sätter sin egen prägel på konsten. Bland annat det här som är ganska typiskt för italiska folk, att de överdriver, de blir expressionistiska istället för att bara avbilda verkligheten. De försöker ge det inre uttrycket snarare.
I början av 400-talet börjar nedgången för det etruskiska väldet. Redan 509 har den sista etruskiske kungen i Rom fördrivits, Tarquinius Superbus. I söder i Kampanien skärps motsättningarna mellan greker och etrusker. 474 f.Kr. Lider etruskerna ett avgörande nederlag mot greker från Syrakusa i sjöslaget vid Kyme. I norr tränger galler mot Italien. Etruskerna förlorar sina besittningar i Pådalen. 396 erövras så romarna Veii, en av Etruriens viktigaste städer. Etruskerna får allt svårare att värja sig mot Rom. Gallernas invasion hejdar romarna tillfälligt, men snart skärps spänningen med Rom på nytt. Etruskernas städer intas en efter en. Man samlar sina styrkor till försvar, men slås gång på gång i början av 300-talet. Roms slagkraft blir allt mer skrämmande. År 295 besegras en koalitionshär av etrusker, galler och samniter av Rom i slaget vid Centium. 30 år senare är hela Etrurien underkuvat.
Visst krossar de Etrurien på sätt och vis, för att själva erövringen av Etrurien är ju delvis väldigt blodig och en del städer blir ju helt utplånade, som Veii, som aldrig, där de liksom krossar allt och sten ligger inte på sten, som de säger. Och där finns ju inte heller sen någon stad kvar efter det. Och de skäl ju och för till Rom stora delar av konstskatterna från helgedomar och annat. Så att visst går de ganska ruggigt till väga. Romarna var ju inte precis de som la fingrarna emellan. Men när det väl liksom är fred, inom citationstecken då, så tillåter de naturligtvis ett visst självstyre. För att det är ju enklare att låta dem klara av sina enklare, smärre saker hemma själv. Och bara de liksom gör det de ska uppåt mot de romerska myndigheterna.
Etruskerna anpassar sig snabbt till sina nya herrar. Kanske är det också därför den etruskiska kulturen ganska snabbt försvinner under Rom. Samtidigt tillåts etruskerna att göra karriär i den nya staten. 130 f.Kr. Väljs en man vid namn Perperna av etruskisk familj till konsul, det högsta romerska ämbetet under ett år. Under medborgarkriget runt år 90 f.Kr. Erhåller etruskerna fullt romerskt medborgarskap. Vid denna tid försvinner allt mer de etruskiska särdragen. Etruskerna har gått upp i Rom. De sista inskrifterna härrör från århundradet före Kristi födelse. Så försvinner etruskerna, besegras och assimileras med Rom. Genom seklerna kommer deras namn leva kvar och förknippas med något främmande från länge sedan. Än idag finns deras lämningar i jorden i Toskana. Enorma gravstäder som vittnar om deras kultur. Kanske har deras omsorg om sin fortlevnad i någon bemärkelse blivit säkrad just i de här rika gravarna. Kanske är den stora respekten för den sista vilan också ett bevis för etruskernas högtidliga inställning till livet.
Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att de var ytterst realistiska och jordnära. Det är ju som egyptierna mycket, det är folk som sysslar mycket med döden, de är oftast väldigt förtjusta i livet, och det var säkert så med etruskerna, att de levde väl. Man brukar ju tala om de obesa etruskerna, alltså en god etrusk, det var en fet etrusk med kraftig mage, så där han hade levt bra och hade gott om medel så han kunde försörja sig. Det var väl det som etruskerna ville leva väl.